Hej, jag heter Håkan Hedström och jag är radiopratare ikväll mellan klockan 8 och 9. Och jag kommer uppehålla mig runt att prata om individen, samhället och den ideella föreningen. Ett samspel i ständig förändring. Och jag har valt att göra detta utifrån en uppsats i kommunikationsvetenskap som skrivs av min dotter och hennes kompis på Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping. Och jag vill bara presentera mig själv lite som att jag är uppväxt ett år som jag nu vill spela en liten snutt om.
1947 omkommer Sveriges arvprins vid en flygolycka den 26 januari. Vulkanen Hekla på Island får ett utbrott. Sverige får sitt första kvinnliga statsråd. Kaffet ransoneras igen. Alla svenskar får ett födelsenummer. Och en ny svensk bil visas, den blivande Saab 92. I Paris lanserar Christian Dior The New Look. Och till Sverige kommer jeansen. IFK Norrköping vinner fotbollsallsvenskan igen.
Som ni alla förstår så är jag alltså född 1947. Jag föddes till ett litet samhälle som heter Hjältevad som ligger strax utanför Eksjö. Och det var så att på den tiden så spelade ideella föreningar en väldigt stor betydelse. Jag är uppväxt med att vara ideell. Och som underrubrik har jag idag att jag ska prata om ideell som ideal. Som jag tycker stämmer väldigt bra på mig då. Det var så att jag gick 7 år i folkskola. Jag fick kostym, jag fick en hatt och därmed var jag konfirmerad och där var jag också vuxen. Men jag kom tidigt in i föreningsverksamheten, dels inom nykterhetsrörelsen, inom frikyrkorörelsen och jag var även soldat på den tiden. Då kan man ju tycka att jag var barnsoldat, men det var ju inte för jag var ju vuxen. Men det var så att min moped och jag, vi var krigsplacerade inom hemvärnet. Och det var vi utifrån, tror jag mycket, att min pappa var hemvärnschef. Men så var det i alla fall. Att jag har berättat och fastnat för det här, det är att jag tycker att den här skriften som jag nämnde nyss, den beskriver väldigt bra historien runt ideella föreningar. Jag tycker det finns mycket tankeväckande i den. Det finns framförallt mycket tankeväckande som har kommit in på slutet här om vad jag tycker jag ser idag i samhället. Det är också så att jag är ordförande i Parkens Vänner som är en ganska nybildad ideell förening här i Mullsjö då, som har som uppgift att tillvarata Margaretas park, alltså inte äldreboendet men Novellparken som ägs av kommunen som ligger i anslutning till äldreboendet. Denna förening bildades enkom för att se till att parken får en historia framåt. Den har en gång varit nedlagd. Jag kan hänvisa till att det var en tidningsartikel om detta i tidningen igår. Innan jag fortsätter så ska jag spela en låt som jag har tyckt om väldigt länge. Och den heter Jag vill tacka livet och den är Arja Saijonmaa. Och jag vet ingen människa i världen som pratar vackrare än hon. Så varsågod Arja.
Jag vill tacka livet som gett mig så mycket.
Det gav... Ja, det här är en melodi som har betytt mycket i mitt liv. Som tycker jag säger mycket att livet innebär att man lär sig olika saker och man påverkas av det. Och det är det jag ska prata om ikväll då, det är ideell föreningsverksamhet och ideellt arbete. Och det här var ju någonting som inleddes i mitten av 1800-talet faktiskt. Och förändringar i samhället har sedan dess alltså påverkat föreningar och dess medlemmar i olika riktningar. Det finns några viktiga ord att tänka på när det gäller det här med ideell föreningsverksamhet och ideella personer. Och det är någonting som man kallar för symbolisk kapital. Alltså symbolisk kapital skapar ett anseende, det skapar status hos medlemmen. Och det är ett relationsbegrepp. Alltså det existerar bara om det erkänns av andra. Detta ska då jämföras med vad man brukar kalla för ett ekonomiskt kapital som handlar om pengar. Nu har jag ju jobbat med en del sådana här projekt och bland annat det som stod i tidningen här, Lona. Alltså som handlar då om att man får stöd för lokal och kommunal naturvårdssatsning. Det finns ju också en liknande då inom EU som kallas för LIDER. LIDER Östra Skaraborg finns ju här. Och där har man då så att säga gjort den här uppdelningen mellan bidraget som vi då kan kalla ett ekonomiskt kapital och ideell tid. Alltså det som då motsvarar det symboliska kapitalet. Så här kan man ju se att det här hänger kvar nu också. Och det tycker jag är glädjande att se. Så att för att få del av bidragspengar så måste man också alltså, sätta in en symbolisk kapital för att kunna uppnå detta. Och det brukar ligga på ungefär 50-50, alltså det handlar om 50%. Och det är glädjande att se att vi till Parkens Vänner nu fick alltså 50 000 för upprustning av parken. Innan vi går vidare så tänkte jag spela en annan melodi här. Elvis Presley, och den heter It's Now or Never. Den spelar vi nu. Ja, Elvis Presley var ju en stor idol naturligtvis när jag växte upp på slutet på 50, början på 60-talet. Och i skolan var det många fighter, för det fanns ju en engelsk sångare som heter Tommy Steele som också var med i det här. Och det gällde att visa vem man höll på, och det höll man verkligen på. Man skrev på klubban i träslöjden Elvis, och sen var det någon som strök över och skrev Tommy, så var kriget i full gång. Men det är inte det jag ska prata om. Nu ska jag komma in lite på traditionerna för ideella föreningar. Och traditionen för ideella föreningar är altruistisk. Alltså det vill säga att den syftar till att hjälpa andra. Och ideella föreningar har varit en viktig del i produktionen av välfärd, och medlemmarna engagerar sig av helt oegennyttiga motiv. Och man kan säga att det här definitioner, att göra på det här med ideella föreningar och folkrörelser, så är en ideell förening, det är en sammanslutning som har till uppgift att främja medlemmarnas gemensamma ideella strävan och som inte primärt arbetar för deras ekonomiska intressen. Det här kanske vi har glömt bort lite idag, men det återkommer jag till. Folkrörelse, det är en grupp av frivilliga organisationer som har en betydande antal anhängare och som uttrycker en inflytelserik och varaktig opposition på samhället. Här kan vi ju tänka i början på 1900 och en bra bit in på 1900-talet, och de finns ju fortfarande kvar. Jag kommer ihåg några personer som har satt lite extra intryck på mig från min uppväxt som var ideella personer. Bland annat en som hette Fågelberg. Han hade Huntingtons chorea, han hade alltså danssjuka. Men han hade som uppgift att gå runt i samhällena och ordna upp anslagstavlorna och sätta alla häftstift på långa rader. Det var så att han ofta övernattade hemma hos oss. För min pappa, han var en sån person, han bjöd ofta in människor och pratade med många människor. Och han var en välkommen gäst i vårt hus. Och de hade vuxit upp inte så långt ifrån varandra. Men i alla fall, det var så att i församlingen i kyrkan i Ingatorp så tyckte man att kantorna hade blivit lite för stor. Men då sa Fågelberg att det är väl inte så konstigt, så mycket luft som jag blåst in i baken på honom. Han var nämligen orgeltrampare i kyrkan. Nu ska vi spela nästa låt. Och det är Amazing Grace med Royal Scots Dragoon Guards. Och det är från en upplevelse i Skottland. Varsågoda. Så den här låten var när jag var i slutet på 70-talet i Skottland på Military Tattoo eller Edinburgh Festival och hörde denna. Det är 100 säckpistblåsare kom på borggården. Då var det lätt att få knottor på ryggen. Men nu ska jag övergå till att prata om det här med lite definitioner. Och om vi börjar med frivilligt arbete så brukar man definiera det som sånt arbete och sådana insatser som utförs på frivillig grund och det är oavlönat eller mot ett symboliskt arvode och på fritiden. Alltså det symboliska arvodet här kan ju då till exempel vara det här jag pratade om innan med att man får en status, man får ett anseende, man blir en person som gör någonting. Idébaserade föreningar. Det är sådana organisationer som primärt då har alltså en idébaserad målsättning och verksamhet. Och exempel på sådana här föreningar är ju politiska föreningar och också religiösa organisationer. Sen har vi de intressebaserade föreningarna. Och det är alltså då organisationer som har till huvudsyfte att företräda en speciell grupp av människor. Och exempel här är ju då föreningar som hyresgäst och fackföreningar eller handikapporganisationer. Sen har vi de individfokuserade föreningarna. Och de här bygger då sin målsättning och sin verksamhet i huvudsak på alltså den enskilda individens självförverkligande och fritidsintressen. Och exempel på såna här är ju då olika hobby- och idrottsföreningar. Sen har vi en annan grupp och det är välfärdsproducerande föreningar. Alltså då organisationer som huvudsakligen är verksamma som primärproducenter av välfärd. Och exempel här har vi ju då sådana föreningar som verkar inom områden för social omsorg, biståndsarbete och undervisning. Jag tänkte nu spela ytterligare en låt och det blir Jag ger dig min morgon av Fred Åkerström. Ja, vi får ta om Fred Åkerströms låt här kanske, men vi tar det senare. Men i alla fall, jag ska fortsätta prata om folkrörelse och föreningsguiden som kom ut 1993. Där man tycker jag gör en intressant uppdelning i det här med föreningsväsendet. Så man gör det i form av att man kallar det olika vågor med olika tidsintervall. Och bland de första som växte fram som under den första vågen som pågick från 1830 till 1870-talet, det var framförallt nykterhetsrörelsen. Och då ska vi ha i minne att det var ganska allmänt att man hade lön i sprit och det bryggdes mycket sprit. Och i Mullsjö finns ju också exempel på att det fanns ställen där man bryggde ganska mycket ren sprit. Dels för försäljning men också till en del till löner också. Den andra vågen sen 1870 till 1930. Den brukar man kalla som att den var den klassiska folkrörelsernas genombrott. Det var under den här perioden som man bland annat organiserade då frikyrkorörelsen, idrottsrörelsen och arbetarrörelsen. Och under den här perioden ska vi tänka, även kanske under den första, att då utvandrade ju en stor del av Sveriges befolkning på grund av att man hade missväxt och det var fattigt. Mycket av de här personerna kom ju sedermera tillbaka, och ungefär 15% av de som utvandrade kom tillbaka, och kom alltså under 1915-20-talet att få ganska stort inflytande, framförallt när det gällde förbudsfrågan för alkohol. För de hade ju sett de amerikanska exemplen där man införde faktiskt ett alkoholförbud, och som gjorde att Al Capone och lite andra gangster blev stora svartsmugglare. Och vi kanske har paralleller till det då också. Jag vet inte, men det ser så ut ibland. Den tredje vågen, 1930-1950, den innebar genombrott för till exempel bostadskooperationen och tjänstemannarörelsen. Och dessutom så trädde också de politiska partierna fram som folkrörelser och fick ett stort inflytande. Och sen den fjärde vågen med start 1950, den pågår än. Och här har vi framförallt de ideella föreningarna med inriktning på hobby och individuella behov som bildats. Och här har vi också då som exempel handikapprörelsen, miljörörelsen och pensionärsrörelsen. De här kommer ju alltså innebära ett stort framsteg för Sverige som nation. Vi får ju inte glömma här, tycker jag, att Sverige, vi har inte haft krig sedan i början på 1800-talet. Och jag tror att mycket kan faktiskt hänföras till att vi fick det här engagemanget i föreningslivet, och vi kunde bygga upp vårt samhälle efter principer som inte, definitivt inte rådde i många andra länder. Innan jag fortsätter så vill jag spela nästa låt. Och det blir en låt som låg, den första svenska låten som var på Amerikalistan. Och den låg där ganska länge. Och jag tror ni känner igen den. Det är Hooked on a Feeling med Björn Skifs. Uka chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka 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 chaka uka 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 chaka. I can't stop this feeling. Ja, detta var Björn Skifs. Och kan vi berätta en liten historia om Björn Skifs, att han heter Skifs. Det beror på att han kommer från Skifsfossen uppe i Dala-Järna-trakten, som även är min hemtrakt. Min mamma var nämligen född upp i Skålö i Dala-Järna, så jag är halvmas. Så nu vet ni det. Vi pratade om de här olika vågarna, alltså av ideellt arbete, hur det har vuxit fram i vårt samhälle. Och man kan väl säga att i början på 1900-talet så började ju debatten om jämlikhet att ta fart. För det var ju faktiskt ett samhälle som där till exempel kvinnor inte hade rösträtt. Det fick de, om jag minns rätt, 1922. Det var ju stora omflyttningar naturligtvis från landsbygd till städer, tätorter. Jordbrukssamhället blev ju allt mer förvandlat till ett industrisamhälle. Och där man alltså blev beroende av inkomster från annat arbete, inte bara liksom det som tidigare varit baserat på jordbruk. Här fanns ju under den här tiden början, alltså låga löner var ju vanligt, och det var en hög arbetslöshet som ofta fanns i samhället. Och vi kan ju komma ihåg storstrejken i början på 1900-talet, som upprörde många naturligtvis. Här kan man ju, tycker jag, se idag, dra paralleller till hur det är. Unga människor har rätt svårt idag att få utbildning. Eller kanske man ska säga så att de söker inte sådana linjer där kanske chanserna är större att få utbildning. Utan man vill ha, så att säga, välbetalda, kanske fina jobb. Jag vet inte, men ibland tycker jag hör unga människor prata på det sättet. Samtidigt tycker jag se mycket att det finns ju tendenser till att till exempel läskunskapen allt mer får stryka på foten i vårt samhälle. Och framförallt när det gäller pojkar. Och att det här har ju blivit en bitvis ganska het politisk debatt. Hur man ska kunna överbrygga det, brygga detta. Samtidigt ser man ju idag, tycker jag då, det finns ju studier på detta som säger att gapet mellan vinster som tas ut och löner till arbete skiljer sig allt mer åt. Alltså det gapet blir större. På 50- och 60-talet så får vi ju den förflyttningen att stat och kommun, landsting, tar ju över allt mer av den offentliga sektorn. Och i samband med detta så försvinner alltså i stort sett de idébaserade organisationerna. Och de vi har pratat om innan, de var ju alltså då de religiösa och politiska organisationerna. Och de blir alltså mer intressebaserade organisationer. Jag pratade om det här med kvinnlig rösträtt, att det är ju ganska sent vi har fått det i vårt land, och en del länder är det ju fortfarande så att kvinnor inte har rösträtt. Så att det har väl blivit lite så, tycker jag, att det är mycket männen som styr. Och vi pratar ju också idag om att kvotera in kvinnor i styrelser och så vidare. Och det tycker jag är en ganska konstig debatt, måste jag säga. Men det är ju så att kvinnor jobbar också idag ofta med lägre lön än vad manliga på samma tjänster gör. Så att jag tänkte nu spela en låt som en som heter Little Peggy March har gjort och som heter I Will Follow Him. Varsågod. Ja, jag ska nu fortsätta prata lite om vad idealt arbete kan sägas vara idag. Och det har ju fått mycket den funktionen att det har blivit bärare av sociala processer och kulturella värden också. Och det är ju så att jag tycker jag ser att det är svårare att engagera människor i ideellt arbete idag. Jag sitter ju bland annat i valberedningen i friluftsfrämjandet, och det är lite tufft varje år när man ska få ihop styrelser och sånt. För att folk har så mycket annat att göra. Man har ingen tid, säger man. Men om det är någonting vi har lika så är det väl tid. Vi har väl 24 timmar om dygnet, om man nu inte är Tina Turner som jag var och lyssnade på för ett tag sedan. Hon hade ingått sagt att hon hade 23 timmar. Så hon hade en timma kvar till det där man inte hinner med att göra på de andra timmarna. Så man har ju frågat människor det här. Anledningen till varför omständigheter som man kan tänka sig börja arbeta ideellt. Och de yngre och de äldre, de hade så ofta att de hade själva tagit initiativ till sitt engagemang i större utsträckning än övriga. Och den åldersgrupp som var mest aktiv i det här, det var 30-44 år. Och den främsta anledningen till som de sa att de ville börja arbeta ideellt, det var att man gjorde det på grund av sina egna intressen och behov. Och här var det framförallt männen som svarade så i högre utsträckning än kvinnorna. För kvinnor var den vanligaste anledningen, det var faktiskt familjemedlemmarnas situation. Och det mest altruistiska, alltså som har med andra att göra, svarsalternativet, det var en önskan att göra nytta för andra människor. Och det domineras framförallt av kvinnor i åldern 60-74 år. Man ska dock poängtera på de här siffrorna att motiven varierade väldigt olika vilken typ av organisation det handlade om. Och det här tycker jag är tänkvärda saker. Vart är den ideella föreningen på väg idag? Har det blivit allt mer ekonomi inblandad? För att jag har pratat med några stycken och det är så att man tänker mycket på orättvisorna inom organisationen. Och då tänker man framförallt på att en del i ideella föreningar har betalt för det de gör, medan andra förväntas göra det ideellt då, eller oavlönat. Och det här blir lite svårt att få ihop för ganska många. Och jag kan förstå den synpunkten. Sen är det väl också så att i det här så har vi alltså fått, och även så att säga inom social omsorg har vi fått organisationer som liksom är främst organiserade utifrån alltså ekonomi och ekonomisk lönsamhet, som också där man har fått in alltså då där man kallar för volontärer rätt mycket i verksamheten. Alltså människor som hjälper till utan betalning. Och det här är någonting som jag tror är ganska nytt inom det här med ideella föreningar. Och det kan väl hänföras till då så att säga att det här är ett samspel i ständig förändring. Nu tänkte jag spela nästa låt. Och det är I Want to Hold Your Hand med The Beatles. Ja, jag ska fortsätta prata om identitetsskapande som verkar vara ytterst viktigt i dagens samhälle. Och det har man ju även sett inom den offentliga sektorn och offentliga roller. Och här ska jag införa några begrepp som jag går och funderar på en del. Det är två begrepp som jag kallar för urvare och urverska. Och det kan ni ju fundera på vad detta betyder. Men det är så att vi har ju idag mycket sociala medier. Och jag vet inte varför man kallar det här för sociala medier. Men det är ju så att vi blir allt mer fångade av elektronik. Jag åker ganska mycket tåg. Och där sitter folk med hörlurar och man lyssnar och man sitter med telefonerna. Man ser allmänt ganska stressad ut. Och ja, man ska vara standby, man ska alltid vara till hands, man ska alltid vara. Och jag tycker alltså, man ska inte kalla Facebook och sånt här för sociala medier, för jag tycker det är lite asociala medier faktiskt. Jag förstår inte varför man har tagit med det begreppet. Och här tycker jag att, här får man ju också se alltså då, hur lär vi oss saker med varandra? Jag tänker också på föräldrarnas roll. Idag är det ju så att barnen kan ju ofta mer om IT. Lärarna står också lite i skymundan när det gäller införandet av läsplattor. För att barnen kan mycket mer om läsplattorna än vad läraren kan. Och jag tycker inte detta är en riktigt bekväm utveckling för min del. Vad betyder då urvare? Jo, en urvare är ung, rik och vacker. Det är en manlig figur. Urverska är ung, rik och vackerska. Och vad jag menar med det här, det är att jag tycker samhället för fram mycket budskapet om att man ska vara ung, rik och vacker för att lyckas. Man ska gilla läget, som det heter, i alla funktioner. Samtidigt som vi ser att försörjningsstödet till många familjer i dagens samhälle ökar. Vi börjar få alltså allt mer fattiga, fast jag tror inte riktigt vi vill prata om det. Och det här har ju skett på ganska, så att säga, kort tid, som jag ser det. Det går väldigt fort. Och det finns ju också studier som idag visar att det här med mobiltelefoner och så vidare triggar vår hjärna och vår belöningsprofil på samma sätt som faktiskt droger gör. Och det är framförallt dopamin, noradrenalin och serotonin och endorfiner som vi liksom kör igång med det här. Så det var en forskare som nu häromdagen hörde jag på radion sa att han rekommenderade att man bara skulle sitta framför datorn max 2 timmar per dygn. Eller var vid mobiltelefonen också, att inte bara alltså alltid vara standby. Så det här tycker jag är lite alarmerande, de forskningsrapporter som kommer, de här. Och det är också lite svårt tycker jag hur man ska hantera det. För att samtidigt har vi ju ett kommunikativt samhälle där de här mobiltelefonerna och så vidare spelar en oerhört viktig roll. Det får man inte heller glömma. Men det finns alltså avigsidor. Vi har ju sett hur man kan alltså bedriva hatkampanjer mot enskilda personer via de här så kallade sociala medierna. Och det tycker jag inte ett samhälle kan acceptera. Men det får stå för mig. Nu ska jag spela en låt av Björn Afzelius som heter Ikaros. Och Björn Afzelius spelade ju mycket i Jönköping på den tiden man bodde där inne och var på visklubben och så vidare. Så att honom gillar jag verkligen. Ja, detta var Björn Afzelius. Jag ska bara säga några ord till här, och det är att det här jag pratar om, identitetsskapande, är ytterst viktigt i dagens samhälle. Och jag tror faktiskt att de ideella föreningarna har en ny framtid till mötes när det gäller just det här att skapa identitet hos människor, att föra människor tillsammans, att vi inte sitter med våra hörlurar och liksom inte verkar se varandra. Och att man börjar umgås lite mer över generationsgränserna, som jag tycker mig också se att det har blivit lite mer segregerat. Men jobbar man och har barn så stressar man och håller på med det, och sen är man pensionär så håller man på med sitt. Men sen blir det inte så mycket tid över till någonting annat kanske. Och jag tror att den ideella föreningen som sagt har en stor funktion här. Att ge människor utrymme för att komma tillsammans. För jag är övertygad om att ideella föreningarna och folkrörelserna har stått i bräschen för det samhälle som vi idag lever i. Och på både gott och ont. Och som jag sagt innan, det här är ett samspel i ständig förändring. Och nu vill jag sluta melodierna med att spela Gabriellas sång. Av Helene och Stefan Nilsson. Varsågod. Ja, med detta, kära radiolyssnare, vill jag tacka er för ikväll. Och sov så gott. Ha det bra. Hälsa Håkan.
Du har lyssnat till programmet Efter 8 från Pings Mullsjö Nyhem. Dagens gäst var Håkan Hedström.